Radio SRF den 21 april 2017.
Nya mynten skapar problem för personer med synnedsättning.
Och dags för kongressmotioner och en medlemsundersökning.
Och så pratar vi syntolkning och mentala bilder med forskaren Jana Holsanova från Lund.
Hej och välkommen till veckans Radio SRF och hej Therese.
Hej Jocke.
Hur har din vecka varit?
Ja, den har varit bra. Hur har du haft det?
Jag har haft det bara fint. Du skulle ju ägna påsken åt att packa, eller hur var det? Har du gjort det?
Två kartonger kanske.
Jaha.
Vi tog det lugnt åt påskägg.
Och resten av kartongerna, det kommer att bli dagen innan flytten, eller?
Ja, typ så.
Ja, ja men det är en strategi förstås.
Ja, absolut.
Annars har jag förstått att du sysslar mycket med kartonger just nu här på jobbet.
Ja, just det.
Kan du berätta, vad gör du för någonting?
Nej, men det var så att vi hade fått hit lite för många exemplar av Perspektiv. Det senaste numret, nummer 2, som är tema ledarhund. Och då tyckte vi att det vore kul att, att de kommer till användning. Så då har flera distrikt hört av sig och velat få gratis exemplar. Så vi har skickat ut dem nu. Eller vi håller på med det nu.
Ja,
och jag är inte så van vid att packa grejer, så att jag visste inte jag skulle göra först. Men jag tror det löser sig.
Ja, och det passar ju väldigt bra just med tema ledarhund just nu. För i nästa vecka så är det ju nämligen internationella ledarhundsdagen.
Ja, precis. Det var ju i och för sig lite det vi tänkte när vi bestämde temat.
Ja, så vi kan väl säga att det är väl ingen sån här jättehög odds att säga att nästa veckas Radio SRF kommer att handla mycket om ledarhundar.
Hurra! Jocke, du... Var det inte så att du skulle påminna lite grann om viktiga grejer inför kongressen?
Ja, precis. I höst är det, som de flesta troligen vet, dags för SRF att hålla kongress i Malmö. Men redan nu så är det hög tid för dig som vill nominera till förtroendeuppdrag eller skriva motioner att sätta igång. Senast den 30 april måste din motion ha inkommit till Rikskansliet. Enklast är om du mejlar motionen till registrator@srf.nu. Men du kan också skicka in den via vanlig post till SRF 12288 Enskede. Märk kuvertet med kongressmotion. Mer information om hur man skriver en motion och de förslag på stadgeändringar som finns att skriva motioner på hittar du på temasidan www.srf.nu/kongress. Vid kongressen ska det väljas en förbundsstyrelse och ett granskningsutskott. Valberedningen vill ha in nomineringar senast den 30 april. Både föreningar, branschföreningar och enskilda kan nominera. Tänk bara på att den som du nominerar ska vara tillfrågad. Vid frågor eller för att nominera, kontakta Kenneth Jägsander som är sammankallande i valberedningen. Du når honom på 070 242 34 45 eller e-post k.jagsander@telia.com. Vi har ju fått besök här i studion också av Kai Nordqvist. Välkommen hit.
Tack.
Hur många kongressmotioner har du skrivit i dina dagar?
Ja, det kan nog vara 20 stycken eller någonting sånt där. För jag skrev ganska många. Sen satt jag i förbundsstyrelsen i ett par kongressperioder. Då fick man inte skriva några. Men jag har skrivit ganska många.
Varför tycker du att det är viktigt att skriva motioner till kongressen?
Därför att det är ju så man som vanlig medlem eller kongressombud också kan påverka vad Riksförbundet ska göra under kongressperioden. Och det finns ju en hel del grejer som man tänker på att det där vore ju bra med SRF gjorde och så. Då är det väl perfekt att passa på att skriva en motion om det. För att om kongressen tar det, ja då blir det av. Det är i ordning och reda i den här organisationen. Så har det blivit en motion blivit bifallen, ja då blir det av också.
Som du sa har du ju suttit många år i förbundsstyrelsen. Varför vill man sitta där?
Alltså det är ju faktiskt så att förbundsstyrelsen tar ju de övergripande tunga besluten om vad den här organisationen ska göra för någonting. Så att dels är det väldigt roligt, dels är det väldigt intressant och det är också stimulerande. Va? För man får ju ta ansvar för en verksamhet som sätter sprätt på 100 miljoner så där om året ungefär. Och det är ju alltid kul liksom. ja, det är liksom inflytandet, det är mycket större. Man har en ordentlig bild av vad organisationen gör när man sitter i förbundsstyrelsen. Så det är himla stimulerande uppdrag faktiskt.
Det var inte därför som du har fått komma till studion, utan vi ska prata om något helt annat. Nämligen en medlemsundersökning som är på gång igen. Kan du berätta om den?
Ja, alltså det var ju ett kongressbeslut, förra kongressen, att det skulle göras en medlemsundersökning 2015 och den skulle följas upp 2017. Så det gjordes sen 2015 och man såg lite grann hur läget var när det gäller hur folk klarar sig i miljön, om de är ute själva i trafiken och så. Också hur folk klarar av att använda internet och moderna tekniska hjälpmedel och sådär. Och nu ska vi då följa upp. Och det förändras på 2 år och i den nya undersökningen har vi försökt få med några saker till. Bland annat lite grann sån här basfakta om folk bor ensamma eller om de bor med andra. För minst nu, jag har en idé om att när man så att säga, det är en sak att man som enskild synskadad kan ha jätteproblem med vissa saker. Och en annan sak att man i en familj kanske faktiskt gör de grejerna i alla fall. Och då har man också väldigt mycket koll på vad man borde kunna göra och sådär. Så att jag tror det där är intressant. Vi ska försöka också titta lite grann på hur ser det ut nu med vad människor arbetar med. Alltså de som faktiskt arbetar och är synskadade. Det är ju lite drygt 50% som har jobb. Man kan också vända på det och säga att det är nästan 50% som inte har jobb. Men det är väldigt viktigt att börja titta på, okej, de som har jobb då? Vad är det för något och vad är det som faktiskt fungerar? För det vet vi allihop, speciellt om man jobbar här på Riksförbundet, att det finns ganska många synskadade som är mycket duktiga i sitt arbete också. Och det är en information som absolut inte har nått ut till sådana som är arbetsgivare och sådana som anställer folk eller tittar på sådana här jobbansökningar eller genomför jobbintervjuer. Väldigt många av dem har ju minst lika trötta fördomar som folk i allmänhet om vad vi kan och vad vi inte kan.
Hur kommer den här medlemsundersökningen att gå till?
Rent praktiskt blir det så att SIFO, som ju är ett av de här stora företagen som har funnits länge i Sverige, kommer att ringa upp 1000 medlemmar. Alltså man kommer ju tvingas ringa upp några fler än så för att det faktiskt ska bli 1000 som svarar ordentligt. Och sen strukturerar de upp. Det är lite drygt 30 frågor. Intervjuerna ska ta en kvart ungefär. Och det här gör de ju snabbt som attan, för det här är ju deras profession. Men jag tycker det är väldigt viktigt att alla som lyssnar på det här eller ser de mejl eller på hemsidan eller i perspektiv som vi har tryckt ut om det här inser att det är jätteviktigt att man svarar. Därför att har vi riktig information, riktig statistik om hur synskadade har det, och då kan vi agera mycket, mycket bättre från Synskadades Riksförbund. Så det är ingen tvålförsäljare som ringer upp när de säger att det är från SIFO och vill ställa några frågor. Va? Utan det här är liksom seriösa grejer, så jag ber alla att verkligen svara. Jag kommer absolut själv att svara om man skulle ringa upp mig, om det skulle hampa sig på det viset.
Det har ju bara gått 2 år sedan man gjorde undersökningen sist. Tror du att det faktiskt kommer att synas några skillnader?
Jag tror att i och med att vi ändrar på en del förutsättningar så kommer vi få ny information i alla fall. Men det här är väl ett exempel på varför man ska skriva motioner till en kongress. För kongressen har beslutat att det ska genomföras 2 undersökningar och då genomförs det 2 undersökningar.
Therese, du har ju koll på det här telefonnumret som de ringer ifrån från SIFO.
Ja, men precis. Så om någon ringer från det här numret så ska man absolut svara i telefon. Och numret är alltså 0457 280 05. 0457 280 05.
Då vet ni att då är det viktiga saker på gång att svara i telefonen, även om du inte brukar svara på nummer som du inte känner igen.
Ja.
Tack så mycket, Kai, för att du kom hit. Nu ska vi fortsätta och prata om sedlar och mynt.
Den är inte sådär. Den är inte klockren. Den är inte.
Lennart Karlsson testar Riksbankens hemsida myntkartan.se som ska hjälpa människor att hitta bankkontor där det går att lämna in de mynt som blir ogiltiga den 30 juni. Myntkartan.se är svår att använda med skärmläsare. Man tvingas gissa sig fram. Instruktionerna är bristfälliga, säger Lennart Karlsson.
Men det går.
Det går?
Det går, men inte helt bra om man använder skärmläsare som jag gör.
Vi tog med oss Lennart Karlssons kritik av hemsidan när vi besökte Riksbanken för att tala om bytet från gamla till nya mynt som genomförs fullt ut i sommar.
Jag heter Leif Jakobsson och är projektledare på Riksbanken för utbytet av sedlar och mynt.
Och när det gäller de mynt som slutar gälla den sista juni, det är väldigt mycket mynt som gäller nu, även mynt från 1800-talet.
Ja, det är alla gamla 1, 2 och 5 kronor som är ogiltiga sista juni, så är det. Mm.
Och därefter, vilka mynt är det som kan användas då?
Ja, det är de nya då, 1, 2 och 5 kronor och den gamla 10 kronan som inte blir ogiltig utan fortsätter att gälla.
Och om man nu har mycket gamla mynt hemma och vill göra sig av med dem, vad finns det då för möjligheter?
Har man väldigt mycket mynt och rekommenderar vi att man går till en bank. Annars kan man ju handla på mynten. Men det blir ju problem om man kommer med väldigt mycket mynt till en butik. Så att, då är det bättre att gå till en bank. Men har man normala mängder då kan man handla för dem.
Och kan man gå till vilken bank som helst?
Ja, alla banker tar emot mynt. Men sen är det lite olika servicegrad när det gäller kontanter. En del banker har många kontor med som tar emot kontanter, en del har lite färre. Så man får, det där får man kolla upp.
Och hur kollar man upp det?
Ja, man kan ju kontakta sin bank förstås. Sen har vi också på vår webb, något som vi kallar för myntkartan.se. Där finns alla bankkontor som tar emot mynt i Sverige listade.
Och informationen om detta till allmänheten och framförallt till personer med synnedsättning, hur har den sett ut?
Ja, vi har ju informerat allmänheten genom en broschyr som gått ut till alla hushåll. Den finns vi även anpassad för synskadade. Vi har en app där man kan få broschyren uppläst. Och det finns också lite andra funktioner för synskadade. Man kan till exempel rikta telefonen mot en sedel och få valören uppläst. Vi har annonserat i synskadades tidskrifter.
Och det finns också den här hemsidan som du nämnde, myntkartan. Jag kikade lite på den tillsammans med en person med synnedsättning och den var möjlig men ganska krånglig att använda med en skärmläsare.
Ja, vi har gjort vad vi kan för att anpassa den för synskador. Den är anpassad för synskador. Men det är klart att som man ser väldigt dåligt kan jag föreställa mig att det kan vara lite svårare kanske att ta till sig informationen. Men vi har gjort en anpassning till synskadade.
Ja, i det här fallet så handlar det då om att om man inte ser alls och använder det så syntetiskt tal. Att det var svårt att hoppa rätt och riktigt förstå hur den var uppbyggd.
Okej, det är i så fall en synpunkt vi får titta på då. Jag kan inte detaljerna exakt, men vi har gjort ett försök att anpassa den så gott vi kan för synskadade.
Och det är ju en stor förändring som vi är mitt inne i. Hur har det gått hittills att byta sedlar?
Ja, det har gått väldigt bra hittills. Det har gått, man kan säga att det har gått bättre än väntat. Vi har haft väldigt lite problem med utbytet så här långt. Men det är mycket kvar. Vi har ju kvar inlämningen av gamla mynt nu fram till sista juni. Och det är den kanske största delen av utbytet på det sättet att mynt är väldigt stora och tunga att transportera och så det är en stor logistisk fråga att hantera mynten, men så här långt har allt gått väldigt bra.
Och vad har ni fått för respons?
Ja, det i huvudsak har den ju varit positiv, men det är klart att det finns ju naturligtvis kritiska röster också, men i stort sett tycker vi att det har gått bra och tagits emot väl. Vi insåg från början när vi startade det här jobbet för nu väldigt länge sedan, det var ju 6-7 år sedan, att vi gjorde nu mynt som skulle vara mycket mindre än de gamla och vi skulle göra sedlar som har också mindre och har samma höjd. Det skulle bli lite svårare att skilja på valören genom storleken. Så att vi har haft ett samråd med Synskadades Riksförbund sedan 2010. De har varit med och utformat sedlarna och mynten. Vi har ju räffling på mynten som man kan känna med ett finger. Vi har särskilda märken i sedlarna som man ska kunna särskilja valörerna. Allt det har vi haft med Synskadades Riksförbund på i processen. Och sen har vi tagit fram olika typer av hjälpmedel. Till exempel en mätsticka som man kan avgöra städernas valör med hjälp av längden har vi också gjort tillsammans med förbundet. Den här appen som jag nämnde är ett annat exempel.
Och eftersom vi pratar om mynt här, du skulle kunna få lov att beskriva de nya mynt, de som kommer att finnas kvar från och med den 1 juli. Vilka mynt är det som man då kommer att kunna använda och hur ser de ut, hur känns de?
Mm. Det är en krona först som är mycket mindre än den gamla då. Det är ett litet kopparfärgat mynt. Och där finns då en räffling på kanten, en hel räffling som man kan känna med ett finger. Två kronan är också ett kopparfärgat mynt, lite större än en kronan. Och där är kanten delvis räfflad, delvis slet. Och fem kronor är ett mycket större mynt. Det bör man kunna liksom avgöra, tycker jag, på storleken då. Den är guldfärgad på samma sätt som 10 kronan. Och där är kanten slet. Och 10 kronan är kvar då. Som den gamla 10 kronan finns kvar. Och där är kanten, det är fyra räfflade fält.
Och varför behåller ni just de här mynten? De här valörerna?
Ja, vi har ju tillfört en ny valör då, kan man säga. Två kronor finns ju i praktiken inte någon idag. Va? Så det är en ny valör då, som vi tycker är en bra och lämplig valör. Man kan många gånger betala med ett mynt, en två kronor istället för två en kronor. Det underlättar betalningar. Så att det är många aspekter lämplig serie tycker vi, en, två, fem på 10 kronor. Och sen 10 kronor är ett bra mynt, men jag har inte haft anledning att byta ut det helt enkelt. Men hela poängen med utbytet är att myntet ska bli mindre, lättare. Och därmed sparar vi även på miljön. De är också nickelfria, så att vi har risken för nickelallergier till exempel ska försvinna.
Det är svårare att skilja en och två kronan åt?
Man kan säga att det är svårare på det sättet. Att vi har tidigare haft, de gamla mynten är ju väldigt stora då, så det har en väldigt stor skillnad på mynten i vikt och storlek. Men själva poängen med att byta ut mynten, det är ju att de ska bli mindre och därmed blir lite svårare. Så att det är därför vi har haft det här samrådet med synskadade, för att försöka hitta olika sätt att komma åt det problemet.
Det sa Leif Jakobsson, projektledare på Riksbanken för bytet av sedlar och mynt. Och reporter var Johan Rosengren på Läns- och Riksnytt.
Alla skapar vi mentala bilder i våra hjärnor oavsett om vi är seende eller blinda. Och kunskapen kring hur det går till kan syntolkar dra stor nytta av. Det visar banbrytande forskning utförd vid bland annat Lunds universitet. Jana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap i just Lund och en av redaktörerna för boken Syntolkning, forskning och praktik, som vi tidigare har berättat om här i Radio SRF.
Ja, jag är intresserad i frågan hur vi tänker, hur vi beskriver bilder, hur vi skapar mentala bilder, hur vi tar till oss information. Att vi ser någonting och kan beskriva det språkligt, i språkliga termer. Och hur våra kommunikationspartner förstår det här och bygger upp en inre föreställning om vad vi just beskriver. Hur de skapar så kallade mentala bilder av det. Mentala bilder aktiverar ungefär samma hjärnstrukturer som direkt perception.
Det vill säga att om jag ser ett äpple så processas detta i samma del av min hjärna som när jag föreställer mig ett äpple. Och går man ett steg längre och beskriver äpplet utan att se eller känna det, så väcks den mentala bild som tidigare skapats i ens hjärna av äpplet.
Så det är en viktig insikt att vi får samma effekt om vi har en bild eller en språklig beskrivning som utgångspunkt när vi ska stimulera inre föreställningsförmågan. Och det här är ju väldigt centralt för syntolkning. För då kan vi genom målande beskrivningar, genom att anpassa vårt sätt att beskriva den visuella scenen och rumsliga konstellationen i den här scenen, kan vi främja inre föreställningsförmågan hos lyssnarna, hos brukarna.
Om jag leker med en boll och får en beskrivning av att leka med en boll så aktiveras samma delar av hjärnan hos mig. Men jag har ju en bild, jag ser bollen framför mig när jag tänker på den även om jag inte har den. Men hur kommer det här in i syntolkningen när det gäller någon som kanske inte har föreställningen från början?
Ja, personer med synnedsättning och blindhet som är våra brukare av syntolkning är ingen homogen grupp. Det är skillnader mellan hur de skapar och upplever mentala bilder inom den här gruppen. Det är självklart att de som har förvärvat synskada senare i livet och har sett från födseln, de har ju kvar minnen, visuella minnen och bilderna. Så de kombinerar de här visuella minnen med upplevelser från vardagen där de via andra sinnen skapar mentala bilder. De kompenserar genom att via känslan, haptisk, via hörseln, auditivt och via luktsinnet och annat skapa sig föreställningar om omgivningen, om hur sakerna ser ut.
Men du säger att det krävs en målande beskrivning. Men om jag vore blind eller hade en synskada och fick något beskrivet för mig första gången, vad skapas det för bild för mental föreställning då?
Ja, vad är hönan och ägget? Faktum är att genom de uttrycken som skapas med andra sinnen än synen, så har redan person som aldrig sett fått en viss föreställning. Sen har de också genom att läsa sig till och genom att höra från andra så småningom fått semantisk information som de kombinerar och skapar mentala bilder. Det är väldigt komplicerat process både hos seende och blinda hur vi skapar genom högre processer i hjärnan en slags representation av vad vi har sett, vad vi har upplevt. Och vi använder de här bilderna sen när vi planerar saker, när vi skapar någonting kreativt. Det finns en överensstämmelse i flera undersökningar som visar att det finns två huvudsakliga strömmar i hjärnan eller områden eller nätverk som vi använder när vi bearbetar information. Och det är vad-systemet och var-systemet som de förenklat kan kallas för. Vad-systemet bidrar till att vi kan känna igen objekt, strukturer, former, texturen på objekten. Medans var-systemet är specialiserat på att känna igen konstellationen i rummet. Alltså var objekten befinner sig någonstans i förhållande till varandra. Alltså det här som kallas för spatial information.
Och det här fungerar antingen man ser eller inte alltihop, eller?
Det är just det att blinda kan nästan se genom att informationen från de olika sinnen kommer via de här högre områden i hjärnan, via vad-systemet och var-systemet. Information som de får via lukt och känsla och ekoljud och hörsel, så kan de bygga upp i var-systemet en konstellation, föreställa sig det rummet, den omgivningen de befinner sig i.
Men då blir ju frågan, hur kan en syntolk gå in i det här, förstå det och använda sig av den kunskapen vid sin tolkning?
Det här är den nyaste forskning som finns just om mentala bilder hos blinda. Alltså det är bara några år sedan som det kom. Och vi har planerna på att arbeta in det i syntolkutbildningen. För det är oerhört viktigt att den här forskningen gör nytta, att syntolkarna lär sig hur man ska anpassa syntolkning så att det främjar just förmågan att bygga upp de här mentala bilderna och inre föreställningarna hos brukarna. Och det är väldigt viktigt för att skapa en effektiv syntolkning, till exempel att beskriva de här rumsliga relationerna så att brukarna kan föreställa sig att personerna sitter i köket med, hur långt ifrån varandra ser de varandra, är de, sitter de mitt emot varandra, ser de in i nästa rummet och så vidare. Det kan vara väldigt viktigt just för att skapa den här kontexten för de språkliga beskrivningarna som följer i dialogen och föreställa sig hur personerna sitter, i vilken relation de står, hur nära de är varandra och så vidare.
Betyder det att en riktigt bra syntolkning skulle det bli först när syntolken gör det omöjliga, nämligen går in i det tredimensionella rummet som inte finns, eftersom det är en film ofta och själv kan beskriva det här utifrån sin upplevelse av avstånd och en massa sånt? Eller är det omöjligt att få till det?
Ja, det är en konst att leva sig in i synskadades situation och det måste syntolken försöka. Ett sätt att åstadkomma detta är att stänga ögonen när man tittar på filmen första gången eller på teaterstycket första gången och bedöma och avgöra vilken information är relevant och vilken av den här relevanta informationen uttrycks genom språket, det vill säga det behöver man inte syntolka. Versus vilken relevant information uttrycks bara i bild eller i de här rumsliga konstellationerna. Den behöver syntolkas. Och när man har levt sig in i den här situationen och beslutat om att syntolka det som är viktigt för handlingen och det som bara syns men inte sägs, så måste man också anpassa det sättet hur man beskriver det. Variera sig naturligtvis, ha stort ordförråd, modifiera uttrycken, vara effektiv i beskrivningarna, till exempel 1700-talskök. Men samtidigt tänka på att det är kanske koncept som brukaren inte har mött. Och kanske är de här föreställningarna, associationerna som seende har inte samma, liknar inte de som brukare har. Så det måste finnas en dialog mellan syntolken och brukaren om vilka sätt som passar bäst. Och man kan till exempel anpassa det rumsliga och det sättet hur brukare tar in information genom att ge beskrivningarna steg för steg.
Men en syntolk och en annan syntolk uppfattar ju saker och ting antagligen helt olika utifrån sina erfarenheter och vad man anser är viktigt. Finns det någon väg till en medellinje eller är den inte ens önskvärd?
Många diskuterar just den här frågan om syntolken ska vara objektiv eller få vara lite mer subjektiv. Det är ibland svårt just i en situation där mycket information måste sägas i pauserna. Där syntolken har tidspress på sig och måste live syntolka under en teaterföreställning eller filmföreställning. Men man tränar på det inom utbildningen förstås. Och man kan väl säga i den frågan att man försöker få samma effekter eller liknande effekter på brukarpubliken som regissören eller filmskaparen har ämnat göra på den seende publiken. Men förstås så kan man inte bortse från att vi har olika bakgrund, vi har olika intressen, olika kunskaper, förväntningar och det färgar den syntolkning som levereras, som skapas av syntolken.
Forskningen i det här ämnet fortsätter och en sak som framgår redan nu, det är att brukarperspektivet inte får glömmas bort.
Det vi gör bland annat i våra nya forskningsprojekt nu efter boken är att vi jämför olika syntolkningar av en och samma film. Att vi tittar på hur informationen när någonting händer, när det ändras, situation ändras, miljön ändras, karaktärerna ändras, hur det explicit uttrycks av syntolken. Men vi har också studier från brukarperspektivet, hur vill brukarna ha det, vilken information vill de ha. Och så testar vi olika varianter på syntolkning och där har vi kommit fram till att just gester, ansiktsuttryck, kroppsrörelser är väldigt viktiga, både för förståelse och inlevelse, särskilt i filmer och drama till exempel. Och att information om miljön, omgivningen, är väldigt viktig för att förstå vad som händer och också för att leva sig in i själva berättelsen. Så det behövs forskning både på produktionssidan. Hur gör syntolkarna? Hur kan vi överföra forskningsresultaten direkt i praktiken och få en bättre syntolkning? Men också hur uppfattas den här syntolkningen av brukarna? Vad föredrar de? Vilka behov och preferenser har de? Och det måste finnas dialog mellan syntolken och brukaren.
Vad innebär dialog? Du har sagt det vid flera tillfällen, men i den konkreta situationen finns det ju ingen dialog. Då lyssnar ju brukaren på det som tolken förmedlar. När sker dialogen?
Oftast så har man väldigt lite tid efter föreställningen, men syntolkar försöker ju få feedback från brukarna. Men den här feedbacken kanske inte kan vara så detaljerad, för det är sammanfattande intryck på slutet eller några frågor kring vad som har syntolkats och sagt. Men inom utbildningen är det en väsentlig del där arbetarbrukarrådet som ger direkt feedback till alla blivande syntolkar på deras prestation och diskutera olika frågor. Och det är en jätteviktig del av både utbildningen och forskning att inkludera brukarna. För deras perspektiv är väsentligt för att åstadkomma just en effektiv syntolkning i slutändan.
Och det innebär att det är en pågående process där ni är en del av det, för att om kunskapen finns så måste det ju betyda att det kommer att se annorlunda ut i framtiden.
Ja, möjligtvis. Vi hoppas att den forskning vi gör och den internationella forskningen som pågår kommer att bidra till att förbättra syntolkningen stegvis och att anpassa till brukargruppen.
Jana Holsonova har forskat kring syntolkning i många år, och frågan är om något hon kommit fram till i kontakten med synskadade förvånat henne.
Jag fick frågor om gester och mimik från personer med synnedsättning och blindhet som jag känner. De kände sig trygga med mig, så har de frågat: hur nickar ni? Är det så här eller så här?
Ja, nu visade du en kort nickning och en ganska djup nickning där hakan gick ända ner till bröstet nästan.
Och så, hur gör man när man gör citattecken i luften?
Och hur gjorde du nu?
Jag höjde båda händerna i axelnivån och så använde jag pekfingret och långfingret för att röra den 2-3 gånger i luften. Innan ordet och efter ordet som man nämner. Så man använde den som någon slags parentes kring det här ordet. Det som var spännande var just att inse att blinda personer är intresserade av hur seende gör. Hur formen på gesterna ser ut. Utformningen och rörelserna och så vidare. Men också naturligtvis vilken funktion de har, vad de betyder. Och helst skulle de önska sig att ha både och under syntolkningen för att få veta mer. Men det är nästan en omöjlig uppgift. Så syntolkarna väljer ju funktion, att någon ironiserar eller att förklara funktionen bakom de här gesterna och ansiktsuttrycken istället för att beskriva både form och funktion. För det hinner man ju inte. En annan sak som jag blivit förvånad över är hur mycket färg, information spelar roll även för blinda. Att de är intresserade att få höra vilken färg objekten eller kläderna hade. Och det är förmodligen eftersom man har läst sig till vilken symbolik ligger bakom färgerna. Att rött betyder någonting, att vissa färger passar ihop, vissa inte. Och att man fått det här genom läsning och diskussion med andra. Och man är nyfiken på färgerna även om man inte ser dem.
Det sa Jana Holsonova som är syntolkningsforskare och kognitionsvetare vid Lunds universitet. Och hon är en av redaktörerna till boken Syntolkning, forskning och praktik. som är utgiven i samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Den här boken är inläst som talbok och finns även i punktskrift. Reporter i inslaget var Dodo Parikas på Skånes taltidning.
Då har vi kommit till den här veckans ände, kan man väl säga. Och nästa vecka, som sagt, då ska det handla mycket om ledarhundar. Ska du göra något speciellt på ledarhundens dag, Therese?
Bra fråga. Det vet jag inte än. Det är väl mycket möjligt. Vi kommer väl åtminstone sitta beredda bakom spakarna, om man tänker på webben och sociala medier och sådär. Men vi får väl se. Men du ska väl göra någonting, va?
Ja, dels så kommer jag att vara med på Mynttorget på ledarhundens dag, för där så ska man visa ledarhundar för allmänheten. Och dagen innan, alltså på tisdag, då kommer Synskadades riksförbund att uppvakta socialutskottet. Så det kommer vi också kunna berätta om i nästa veckas
program. Det blir spännande. Mm.
Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Vi hörs igen nästa vecka.
Yes.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare, Håkan Thomsson.